Nu är det snart 1,5 år sedan ChatGPT lanserades. Ett halvår senare kom Bard, numera Gemini. Under året som gått så har vi nog alla i olika hög grad svepts med av AI-vågen. Många funderar fortfarande på vad det är som är på väg att hända. Andra klurar på hur vi ska dra nytta av AI på bästa och smartaste sätt i vårt arbete. Och alla undrar vi nog över hur detta kommer påverka våra liv och arbetsuppgifter framöver. Kommer AI-bottarna ta över? Kommer vi landa i att AI-bottar producerar content som sen konsumeras av andra AI-bottar? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på BTB-podden från Crescendo. I dagens inslag så kommer vi titta närmare på hur vi som marknadsförare kan dra nytta av ChatGPT och annat AI-stöd i vårt dagliga arbete. Och därför har jag med mig Erik Sandell, contentskribent och strateg med fokus på BTB-affärer. Välkommen Erik!
Tack! Kul att vara här.
Jättekul att ha dig här. Vi har ju fått chansen att jobba tillsammans i lite olika former genom åren. Bland annat är du ju en uppskattad B2B-skribent under Crescendos flagg. Och du har förstås också en rad marknadsföringsroller med i bagaget. Från varierande bolag, Arvato Financial Solutions, som numera heter någonting helt annat.
Riverty.
Tieto, Paxport. Och den senaste tiden så har du dessutom då grottat ner dig, om man får säga så, i AI-trenden. Och inte minst de möjligheter som ChatGPT erbjuder oss som marknadsförare.
Jajamän.
Superspännande, men först berätta, hur kommer det sig att du som contentstrateg och skribent har fastnat för AI och ChatGPT?
Ja, dels har jag ju alltid jobbat inom tech eller med techföretag. Och sen insåg jag rätt snabbt när ChatGPT kom ut att AI kommer ju förändra allting sättet vi jobbar på, oavsett vad vi tycker om det, så att säga. Då bestämde jag mig för att gå all in. Jag gör tvärtom istället för att
tycka att kämpa emot.
Ja, istället för att kämpa emot helt enkelt. Ja. Va?
Och varför just ChatGPT? För det finns ju som vi alla vet en rad olika möjligheter.
Det gör det verkligen. Det finns en uppsjö av så kallade large language models, då, eller LLM-er, som det heter då. Som ChatGPT. Det är väl helt enkelt så att ChatGPT har varit en av de första, eller om inte den första, har lett utvecklingen. Många anser att den är den som presterar bäst på flera olika sätt i alla fall. Så att jag tyckte det var ett ganska naturligt val. Det är många som använder den och försöker förstå sig på den helt enkelt. Och jag fastnade för den.
Jag tänker att det var, som du säger, det var den första ut och det var gratis användning åtminstone i första versionen och många slängde sig på det.
Liksom först att verkligen göra den tillgänglig. Mm. Och då pratar vi alltså ChatGPT 4 framförallt när jag säger prestation. Så det finns ju olika versioner, men den som man får betala lite för då, det är den som...
Och betala för det, den är inte vansinnigt dyr. Det är inte så många hundralappar.
Jag tror att det är 20 dollar tror jag betalar i månaden per person.
Och hur ser du då, korta versionen eller första versionen, hur ser du som marknadsförare att vi kan dra nytta av ChatGPT?
Ja, det är en jättestor fråga. Men jag skulle vilja säga här då, många ser ju det här framförallt som ett verktyg för textgenerering. Men jag skulle vilja slå ett slag för allt annat då som det faktiskt är bra på. Jag skulle till och med vilja säga att det som mer som assistent eller sparringpartner som jag kallar det, som man kan få mest värde ut av ChatGPT. Snarare än bara så att säga skriva content eller så. Så att om man tittar på strategianalys och den biten då. Mm. Så skulle jag bara som några exempel för att bli lite mer konkret så kan man faktiskt använda den till... vilket jag själv gör då, att skapa ICP eller kundprofiler, idealkundsprofiler, personer, bygga köpresor, göra contentplaner, alltså skapa contentplan, strukturera upp allting, va? Analysera kopior varje månad, få en liten rapport där det står förslag på förbättringsåtgärder utifrån analysen då. Man kan även analysera eller låta sätta den på att analysera landningssidor och hemsidor och sånt, och så får man. Och det här är ju liten delvis ett samspel som man tränar ju. Man lär ju upp den lite grann i sina chattar så att säga då. Så att de vänjer sig vid vad man förväntar sig då. Så det är strategibiten.
Men jag tänkte på det här du sa med att använda det för att ta fram ICP eller kundprofiler och personas. Mm. Det är ju någonting som vi brukar säga att man inte ska plocka från hyllan utan att man ska ta fram det unikt för det egna företaget. Hur kan ChatGPT hjälpa till där?
Ja, och man ska definitivt göra den unikt för sitt eget företag och sitt case och sitt eget sammanhang. Men jag har upptäckt att den faktiskt kan, man får förvånansvärt bra resultat. Den kan generera så att säga ett draft på en profil eller en persona som stämmer förvånansvärt bra då, som man kan utgå från, till exempel i en viss bransch, en viss roll då. Och jag har ju validerat det lite grann genom att välja till exempel personer som jag själv väldigt, som jag gjort tidigare i workshops med kunder och så, som jag kände till
typiska
väldigt väl.
Teknik.
Ja, till exempel CTO eller marknadschefer så här, som jag själv. Så att det har jag jobbat mycket med, så att det är ju... Det stämmer ganska bra faktiskt, så man kan vinna väldigt mycket tid på det.
Men du menar att man sväljer det inte rakt av?
Nej, absolut inte. Man ska inte svälja någonting som kommer för att GPT utan att skärskåda det. Så det är ju en bra utgångspunkt för att jobba vidare med att sätta personan.
Man får en arbetshypotes för en persona som man sen får.
Så kan man säga. Men de hypoteserna kan bli väldigt bra faktiskt. Och det kan förstås variera från fall till fall. Men lite nypa salt. Men jag har i alla fall bra erfarenheter.
Så det var lite i strategiarbetet.
Ja.
Contentproduktionen då, ska vi låta bli bottarna där?
Det ska vi absolut inte göra, utan den ska användas genom hela processen skulle jag säga. Så att, för att räkna upp, ta några exempel bara, för här finns det ju hur mycket som helst man kan använda den till. Men som den är bra på, idégenerering är det ju enormt stark på. Alltså, du kan få hur mycket bra idéer som helst.
Men uppslag också. För contentarbetet.
Ja, uppslag på ämnen, uppslag på hur du ska kunna... utforma någonting och så vidare. Research, att leta upp fakta och verkligen aggregera, hitta grejer på nätet och sammanställa. Förenkla och sammanställa.
Kan man lita på det då? Att man hittar på nätet?
Man kan inte lita blind på någonting som sagt, utan man bör alltid, och jag brukar alltid be den om källor och med länk till källor och så vidare. Som en bara grund, det första svaret, att ange källor och ange var det kommer ifrån. Man kan också be den att vara kritisk själv faktiskt. Det är som att prata med en människa. Så man ska prata med den som en människa, brukar man säga. Då får man bäst svar. Men det här är massa grejer då, så att den är väldigt bra för att förenkla och summera. Om du inte vill läsa en tjock rapport eller som kommer ut från Gartner eller sånt där, så kan du bara få en sammanfattning som är väldigt bra. Du kan få den strukturera, så kallade outlines då, för artiklar och LinkedIn-kampanjer och allt möjligt då, som du sen kan, ja, var inte riktigt bra, det kanske får den att göra om det, så får du lite bättre. Sitter du med någonting som du kan sen jobba vidare med.
Jag tänker, det är ju igen ganska mycket som man faktiskt kan jobba med en kollega, att man bollar fram och tillbaka.
Absolut.
Någon skriver ett utkast, jag tittar på det, skickar tillbaka med frågor och feedback, och sen får jag att...
Det är en sparringpartner, en kollega.
Att inte köpa det blint rakt av, utan just att få någon mer att bolla med kanske.
En kollega som lär sig hela tiden, så blir bättre och bättre.
Smartare, snabbare.
Ja, ganska smart faktiskt. Så att den kan också agera redaktör, tycker jag. Så man skriver en text, så kan man få bra... Det är alltid någonting den kan säga att det här kan du förbättra, och den har faktiskt rätt.
Så använder jag den faktiskt själv. Jag är inte lika... bred i min användning av ChatGPT som du är, men jag tar gärna hjälp av den i att just att utveckla, förbättra en text, kanske allra mest om jag skriver på engelska. Jag känner mig snäppet mer säkrare förstås i svensk skrivarbete och använder den mindre där, men just i när man skriver på engelska, är det väldigt skönt. Ja, den är bra på engelska och jag är sämre på engelska, så det är en bra match. Bra extra kollega.
Ja. Så. Ja, nej, men det är så det, och kulturanpassa och översätta också. Den är ju, jag har sett tester där den faktiskt visat sig vara något bättre än Google Translate. Men det där går väl hela tiden, det förändras säkert hela tiden. Så ska
så upplever jag också, i alla fall idag, så tycker jag att jag får bättre svar i översättningsarbetet av ChatGPT.
Ja. Nej, men det var ett gäng exempel, men det finns ju förstås mycket mer. Bilder och så vidare då, som man har ju DALL-E som den heter, bildgenerator, så inbyggd, så den inte alltid jättebra. Ibland får man 6 fingrar och sådär på folk per hand. Och
man finns det finns kvar det där.
Ja, det finns kvar. Så det går lite i vågor. Sen finns ju andra, det finns ju andra sådana verktyg.
Midjourney har vi lekt lite exempel, med här.
Precis, som kanske är lite bättre just nu tycker jag. Men däremot är den grym på att förstå bilder. Mm. Alltså, den ChatGPT är ju inte bara så att den förstår text, utan du kan ge den bilder så kan den beskriva det. Den kan göra saker med det. Den förstår bilder. Så att till exempel om du tar ett foto av dina anteckningar och skrivit krafsat ner för hand, så kan du få en strukturerad anteckning på liksom på 15 sekunder.
Det är fantastiskt, det har jag inte testat. Det känner jag att
det är nästa grej. Jag var jätte blown away första gången jag gjorde det faktiskt. Mm. Att min typ läkarstil, alltså jag kunde fatta det. Och man fick det, var nästan, jag kunde läsa det lättare med min egna anteckningar nästan, som jag knappt förstod då. Så att den var faktiskt grym. Så att, och den kan ju också, man kan också prata med en litet bonustips. Om man laddar ner ChatGPT i sin mobil, så kan man lätt liksom prata med den och be den göra saker.
Och transkribera och utveckla.
Precis,
och så
man kan läsa in sina anteckningar. Men man kan också prata med den och be den om saker, prompta den på det sättet om man skulle föredra det. En del är ju inte kanske föredra det ibland istället för att skriva.
Framför allt att skriva och formulera sig, och då kan man ändå få en anständig text och ett bra svar.
Ja.
Det finns ju väldigt många möjligheter med ChatGPT. Och även om det inte är oändliga så finns det otroligt mycket man kan göra. Men finns det en baksida? Finns det sånt man inte ska göra? Eller när ska man inte förlita sig på ChatGPT i sitt marknadsarbete?
Ja, man kan säga att den har ju sina sidor, sina fel och brister då. Så att för det första, om man ska ta några saker som är uppenbara då, så är det så att den är inte att lita på riktigt, som vi har varit inne på tidigare här. Den hallucinerar, som det heter då, så att den hittar på saker när den inte riktigt vet, för att målet den har är ju att ge ett svar, och när den inte vet då liksom fyller den på någonting då.
Så det kan killgissar hejvilt.
Ja, hejvilt alltså. Ibland, men det är inte, jag skulle säga att det är inte, det händer, men det är ju inte, man ska ju inte misstro allting den gör, men man vet att det förekommer. Så det är den första grejen, att man måste alltid kolla faktagranska. Sen är det en viktig grej att den saknar ju hela sammanhanget ofta. Om man inte har promptat den väldigt väl och gett den väldigt mycket information, så saknar den ju till exempel om man ska göra någonting i marknadsföring, contentstrategi, affärssituationen, marknaden, konkurrenter, eller speciell branschkunskap man ska veta.
Den vet ju bara det som finns där ute, den vet inte det specifika
den
för mig.
Precis, exakt. Så så därför måste man bli specifik och tala om väldigt mycket specifika saker för den, för att man ska få bra svar, annars blir det väldigt generiskt då. Och liksom klischéartat kan man väl säga innehållet då. Då använder den bara recyclar gammalt innehåll då.
Ser du en skillnad där som använder ChatGPT-4 mot de tidigare gratisvarianterna? Blir det mer relevant och mer korrekt?
Ja, alltså, nu var det länge sedan jag använde 3,5 då, så att säga. Men det lär ska vara en stor skillnad. Alltså, jag märkte en stor skillnad när jag gick över till det. Det ska vara en ganska stor skillnad. Och det har ju också fler funktioner om man tar det. Som du inte har i gradsversionen.
Och sen tänker jag också på det här som vi brukar bli varnade för, som är viktigt att ha med sig, och det är ju att allt vi själva promptar, allt vi tankar in i ChatGPT finns ju sen också tillgängligt publikt i molnet. Så man kanske inte ska ladda upp ett utkast till sin affärsplan och be den att förbättra språket och sådär, utan man ska tänka sig lite för på det här med baksidan, vad man ska tänka sig lite för vad man skickar in.
Man ska definitivt tänka sig för. Personuppgifter och affärshemligheter, det ska man helst inte ladda upp överhuvudtaget, säger liksom alla då. För att det kan dyka upp i så här, bakvägen hos vem som helst egentligen. Samtidigt är det en balans, man måste ju dela med sig av information för att få bra svar också. Men det gäller att vissa grejer ska man inte ta med. Jag vill bara liksom kort, apropå det här med vad vi inte ska använda det till eller vad det är så bra på, det är ju då att den har liksom inte mänskliga egenskaper, helt enkelt. Så att den har ingen inlevelseförmåga, den har ingen empati, den har inga känslor. Så innehållet kan ju bli ganska tondövt alltså man inte tillför det här personliga.
Ja, och det är klart det förbättras hela tiden i de här liksom outputen man får. Men jag tycker mig fortfarande kunna känna igen ganska många ChatGPT-genererade texter. De saknar någon klang någonstans om man inte har gjort dem först och sen efterbearbetat dem och lagt på det här mänskliga och den här tanken. Det blir jättegärna amerikanskt, svulstigt, mycket superlativa,
ja,
långa meningar och allting är väldigt fantastiskt.
Absolut, rent språkligt så förstår jag precis vad du menar, att det kan bli så. Men sen har du ju också själva innehållet i sig, att den kan ju inte hitta på något personligt. Den har inga erfarenheter att ösa ur som den kan connecta så att säga med läsaren. Så det måste vi människor tillföra i vårt innehåll.
Ja, men, och det tycker jag är jätteviktigt, för att ibland i vissa sammanhang så får jag känslan av att många människor som jobbar med content jobbar med content för att skapa content. Mm. Och då blir nyckeln att få ut så mycket som möjligt. Och då kan du automatisera det och så bara sprutar det ut artiklar och bilder och sånt material. Men anledningen till att vi gör content, det är ju att vi någonstans vill förmedla ett budskap och dela en åsikt eller föra fram en känsla.
Mm.
Och den åsikten och den känslan måste vi ju stå för. Och sen kan vi det måste vi stå för i produktionsarbetet. Sen kan vi ju ta hjälp i själva att producera och skapa innehåll. Mm. Men vi kan ju inte avsäga oss, vi kan inte sätta oss i baksätet och låta ChatGPT göra vårt jobb helt och hållet.
Det ska vi absolut inte göra. Vi måste ha kontroll, så att säga. Vi måste ju först och främst lära oss så mycket som tillräckligt mycket för att kunna veta hur vi ska hantera de här nya verktygen förstås. Men sen måste vi också säkerställa att vi har kontroll genom hela processen, hela contentprocessen.
Du sa till mig vid ett annat tillfälle att det kan löna sig att vara snäll mot ChatGPT. Att man kan få bättre svar om man är lite artig.
Mm.
Var det något som följde in bara, eller stämmer det?
Jag kom på att jag skriver ju ber snällt och sådär, please och sådär, säger jag. Och sen så hörde jag några experter, jag följer ju diverse amerikanska poddar och sådär, som pratade om det där, att de hade gjort tester på det där, och det visade sig då att du får bättre svar om du så att säga artig och trevlig mot ChatGPT. Och varför det? Jo, för att det är så människor gör. Den imiterar ju människors beteende. Så när människor är snälla, då får de lite mer utförligt svar, eller man anstränger sig lite mer. Precis så är det med ChatGPT. Speciellt när det är lite mer komplexa eller liksom krävande uppgifter.
Jag pratade med min son om det här efter att vi hade pratat om det häromdagen. Och han sa, nej men jag lackar ut på ChatGPT minst en gång om dagen. Jag blir skitförbannad och skriver, du vilken jävla idiot du är. Men jag försökte få honom att säga att du får sluta med det för att du får bättre hjälp.
Ja, den har minnen nu också, det kommer jag minnen nu också.
Han
så
kommer
att det,
aldrig
ihåg mellan chattarna vad du gör, så
han kommer
sig.
Aldrig mer få hjälp.
Nej.
Det finns ju också varianter, sådana här specialanpassningar av ChatGPT som vi kallar för custom GPTs. Vad är det och vad använder man det till?
Ja, det är ju ganska nytt. Det kom då i, jag tror, november förra året för ChatGPT 4 användare eller plus användare. Och man kan säga att det är ju en del av ChatGPT, men det är då byggt för en specifik uppgift, konkret uppgift då. Och det gör ju, det blir lite lättare för användare, istället för bara stirra på den här vita rutan och så här, vad vill du göra eller så, så guidar den här GPT:n användaren genom processen och ger lite instruktioner.
Nu vill jag playbook nästan.
Ja, den ställer frågor och sådär, va? Talar om vad den vill veta. Mm. Och sen så då kan man ladda upp dokument och man kan svara på frågorna och sådär. Så tar den guidar den genom processen.
Hur får man tag på de här? Skapar man dem själv? Eller kan man köpa dem någonstans?
Det finns väldigt många tillgängliga för alla. I ChatGPT då finns det ett helt bibliotek med GPT då, som folk, företag och människor har gjort, som man kan välja då om man vill göra en tillgänglig för
allmänheten. Det är en open source-tänk helt enkelt, att man ska
eller så kan man behålla, precis, man kan behålla för sig själv också, man vill ha privat då. Så att det finns väldigt många ute som man kan, inom analys och dataanalys eller content creation eller vad du nu kan tänka dig då. Det är lite varierande kvalitet ska jag säga på dem, eftersom det är faktiskt enkelt att göra. Det är också en grej att det är vem som helst ska jag säga kan göra dem. Man behöver inte ha någon teknisk kunskap eller något sånt där.
Och vill jag hitta någon, då kan jag fråga ChatGPT säkert. Om det finns någon custom GPT.
Det kan du absolut göra. Du kan söka också. Det finns en Explore. Du går in på Explore GPT, så finns det en sida då. Du kan gå in och få upp kategorier och leta dig fram. Du kan också söka där.
Men då har vi pratat mycket om det här, hur man som marknadsförare kan använda det. Både som sparringpartner, i strategiarbetet, inte minst i contentproduktionen och att få hjälp och stöd och sådär. Kan man som säljare ha nytta av AI och ChatGPT?
Ja, det kan man definitivt ha. Jag jobbar inte nu så mycket med det själv, men som ett exempel som jag känner till, så har man då testat att ha på stora mässor, så är det ju vanligt att man får massa visitkort som säljare som sen ska följas upp, och det är inte bara massa jobb, utan det är ju stor risk att det där blir inte gjort. Nej, riktigt i den tid. Klassiskt. Det ska ju följas upp ganska snabbt då, och då kan man alltså fotografera av med sin mobil varje visitkort. Den där kan den sen ChatGPT då kan då översätta det där till en CSV-fil med all data strukturerad med namn och telefon.
Kanske till och med kan hjälpa mig prioritera då utifrån vilka företag som är störst eller vilka som är mest nära min ICP,
absolut,
kan jag tänka mig.
Sånt kan man också göra då. Så att säga att du får en CSV-fil du kan ladda upp i din CRM-system. Klart, och sen kan den till och med skriva förslag på e-mail, alltså uppföljning som e-mail som säljaren sen givetvis måste
kika titta på säger jag,
kika på innan de går iväg. Men sådana saker och offerter också, det är väldigt, väldigt tacksamt att göra offerter, alltså det kan ju spara väldigt mycket tid, sätta ihop lösningar, förslag på lösningar och göra en offert med komplett med namn och allting.
Och det är fantastiskt. Mycket just av det här jobbet som man kanske inte tycker är allra roligast som säljare.
Precis.
Framförallt om man vill jobba med kundrelationer och utveckla kunder.
Ja, och det är kanske inte det som säljare i gemen är, liksom, får ut mest, alltså,
mest
kärnkompetens så att säga. Utan det är mer här, spendera tid med människor.
Vi var inne lite på det här som jag tycker är så viktigt då, att hitta samspelet med ChatGPT eller sin AI-assistent. Att inte kapitulera utan att själv äga budskapet och det som ska föras fram, och sen kan vi ta smart hjälp. Hur tänker du att vi som marknadsförare, vad ska vi mer tänka på?
Det är ju att vi måste ju lära oss använda verktygen, för först om vi inte har gjort det så är ju stor risk att vi inte har kontroll då. För vi måste ju då, och vi måste också säkerställa att vi människor är med och har kontroll genom hela processen. Så att vi har kontrollpunkter och kan liksom bedöma, är det här bra eller dåligt egentligen? Borde vi ta det här ett varv till? Ska vi iterera det mer? Och sådär. Och fakta, granska och alla sådana saker då. Och sen den andra saken jag skulle vilja säga då, det är ju det här med förtroende och äkthet då. Många tror att det kommer att bli ännu viktigare.
Mm.
Det är viktigt idag förstås, men det kommer bli ännu viktigare när vi får mer AI-genererat innehåll då.
Mm.
Så att personlig storytelling och det personliga kommer att bli avgörande.
Transparens i vad vi som människor tänker och känner blir det viktiga. Det blir liksom konkurrensfaktor. Relativt AI-genererat content, tänker jag. Men nu är vi ju någonstans i en lågkonjunktur, även om vi kanske börjar se ljuset ur den på andra sidan. Och som vanligt så är det ju ganska stor risk att marknadsföringsbudgeten får stryka på foten först. Finns det en större risk i en lågkonjunktur att kvalificerade marknadsförare och skribenter då kanske framförallt ersätts av AI-botar?
Jag tror att den risken är liten.
Mm. Skönt.
Och, eller hur?
Ja.
Vill du veta varför?
Ja, gärna.
Jag tror det.
Jättebra.
Det är helt enkelt. Det är väldigt enkelt. Det är för att de här bottarna kan helt enkelt inte göra bra innehåll själva.
Nej.
AI-bottar är bara verktyg, trots allt.
Mm.
Hur smarta de än är. Så att de kan inte ersätta människor. Och de som företag som då försöker kommer ju riskera sina varumärken. Till exempel för målgrupperna kommer att bli alltså väldigt känsliga för AI.
Mm.
Och om det luktar AI och ingen säger att det är AI så att säga, utan man ger sig ut för att vara det bara vanligt innehåll.
Det är tillbaka
vara
till det här
personlig.
Med äktigheten som du sa också, att man vet vem som står bakom. Ja.
Exakt. Då blir de inte kanske glada på dig.
Och då säger du egentligen att då måste vi som marknadsförare och contentproducenter och skribenter var lite på tårna. Vi kan inte luta oss tillbaka heller och låta ChatGPT göra contentet åt oss. För då sätter vi oss själva i skiten. Utan vi måste bidra med det som vi har som människor.
Det är jätteviktigt. Mm. Och det är fortfarande så att det behövs duktiga marknadsförare, professionella, både liksom strateger och skribenter och allt vad det är i processen. För det är fortfarande, eller vår kunskap om man säger, som måste så att säga, styra i slutändan. Vi kan inte låta AI styra. Det ligger nog ganska långt borta, den framtiden.
Men är det den här framtiden som jag var inne på i början, att det är en bot som skriver för en bot och så, då får man bara frågasätta om det behövs.
Då kan man bara frågasätta vad är poängen med alltihopa.
Ett annat område som jag vet då att, som är lite kopplat till det här, men som jag vet att du tänkt till kring mycket, det är ju det här guidelines. Behöver vi guidelines för AI-marknadsföringen? Berätta, hur tänker du där? Behöver vi styra upp hur vi jobbar?
Det är jag övertygad om att det är väldigt viktigt. Det finns ju vissa risker med att liksom när vi går in i den här nya disruptiva teknologin så att säga. Och så var jag redan varit inne på utbildning och guidelines, ska jag säga. Både utbildning och guidelines behövs ju. Men då först och främst då mänsklig styrning, översyn och granskning då för att säkerställa kvaliteten. Det är ju given att det måste säga. Kan säga, det är inte bara guidelines, det är också så här hur vi jobbar, arbetssätt och processer då. Men att vi säkerställer att inget innehåll till exempel går ut utan att vi har gjort någon slags kontroll, faktagranskning etc.
Men jag ser en tydlig parallell till när vi tar en alldeles nyexad eller vi har en helt nyanställd person i våra team. Då släpper vi ju inte heller oftast ut det rakt ut och in för våg och säger kör på, lycka till.
Du har en fadder som liksom kanske kollar lite.
Man har en fadder som kollar. Ja. Vi har ofta ett extra par ögon på det innehåll vi producerar. Och strategiarbete sitter man ju sällan med själv, utan det är med team.
Precis. Så det är egentligen ingen dramatisk skillnad. Nej. Så egentligen behöver det bli då, så att säga. Och sen har vi då varumärkesriktlinjer och innehållsstrategin. Alltså vår CVI eller så att vi säkerställer att det är ett enhetligt och konsekvent innehåll över tiden.
Och tonalitet tänker jag där också.
Tonalitet, definitivt. Så att man kan ju tänka sig då att det är flera som producerar innehållet. Och om alla sitter och gör efter sin eget huvud så kan det bli väldigt spretigt efter ett tag om ingen har. Och det gäller ju egentligen utan AI också. Men om AI så att säga börjar användas mer så är ju risken att att det blir ännu spretigt så att säga då.
Men tillbaka så, igen, vi får se AI som en ytterligare medlem i teamet som vi måste fånga in på samma sätt som vi inte kan ha tre skribenter som var och en skriver på sitt sätt eller två filmproducenter som gör helt olika.
Precis, så kan man absolut säga. Och sen har vi en väldigt viktig grej, det är upphovsrätt. Det finns ju faktiskt en risk, man får ju inte använda andras innehåll och det gör man ju egentligen när man använder ChatGPT:s svar så att säga. För det kan ju mycket väl komma upp saker som någon annan har skapat. Och kommer man för nära, då finns det en risk för intrång. Då på
hur säkrar man sig mot det? För det är ju jättesvårt.
Det är lite knepigt. Man måste alltså vara källkritisk och på något sätt måste man ju ta reda på varifrån kommer det här innehållet och vara lite försiktig. Men också skulle jag säga att verkshöjd som det heter, alltså att försöka själv tillföra så mycket som möjligt i innehållet, tillräckligt mycket för att det ska bli ditt eget innehåll. Så att det inte bara, så att säga, om du köper vad ChatGPT spottar ur sig så att säga, då ökar ju risken för att du kanske använder någon annans innehåll. Ju mer du själv adderar och ditt personliga tankar desto mindre risk är det ju för att du klampar in på någon annans innehåll. Och sen har vi etik och transparens som du själv pratade om här, att man ska vara transparent, att avisera liksom att det här är AI-skapat innehåll. Inte låtsas som att det är någonting annat då. Och sen sist men inte minst hantering av känsliga uppgifter då, så att säga.
Det som vi var inne på förut, skicka inte upp persondata.
Alla affärshemligheter och känsliga uppgifter helt enkelt då. Man kan ju annars komma få lite problem med GDPR efterlevnad då. Så att personuppgifter framförallt och den typen av personlig information där måste man ju i sina riktlinjer vara väldigt tydlig.
Det här kan vi prata om hur länge som helst, det är superspännande.
Det är jättespännande.
Och jag gissar att om vi skulle sitta här om 6 månader så skulle vi säga mycket samma och mycket helt nya saker, för det går fort. Det händer mycket.
Det går väldigt fort.
Tänkte som avslutning, om du skulle ge dina tre bästa råd till en B2B-marknadsförare där ute som vill bli bättre på att dra nytta av AI i sitt marknadsförings- och affärsutvecklingsarbete. Tre råd. Vad börjar man? Vad ska man tänka på?
För det första ska jag säga att vänta inte. Det är inte för sent. Nej. Många tänker att jag ligger efter, alla andra håller på med det här och jag måste förstå det här.
Sticker huvudet i sanden och
det blir för överväldigande. Men vänta inte ändå, skulle jag säga. Hoppa på tåget nu. Det går liksom lite grann nu.
Mm.
Och det andra är att använd generativ AI då i dagligen. Mm. Om det är ChatGPT eller om det är något annat.
Mm.
Experimentera, men se till att för hela friden behåll era marknadsförare.
Mm.
Släpp inte den här tekniken fri, så att säga, utan experimentera och testa er fram och lär er då. Och sen tredje då, utarbeta processer och guidelines.
Mm. Så
det är jätteviktigt att liksom, för att behålla kontrollen.
Ja, det kommer inte försvinna, utan det kommer bara bli mer. Och då måste vi ha grepp om vad vi gör och vad som händer.
Precis, och ju mer vi jobbar med det och ju fler som jobbar med det på företaget, desto viktigare att styra det här lite grann.
Och jag tror att det var tre fantastiska råd med just det här som du säger. Vänta inte, sätt igång. Se det, borsta tänderna. Nej, men gör det varje dag. Testa, precis. Prova. Kasta bort det som blir dåligt, men släng det in i det, tänker jag.
Det är jätteviktigt.
Stort tack Erik för att du var med idag.
Tack så mycket Malin, det var väldigt roligt att vara här.
Kul, du har lyssnat på B2B-podden från Crescendo med Erik Sandell, skribent och contentstrateg, och mig Malin Sjöman. Jens Östrud har redigerat avsnittet. Kom ihåg att prenumerera på B2B-podden som finns där poddar finns, och att följa Crescendo på LinkedIn för mer tips och inspiration om din B2B-marknadsföring och försäljning.